Kobran av Julius Bark, inläst av Håkan Julander för Saga. 1. Som vanligt hade jag tagit in på Park Court Hotel vid Lancaster Gate. Det var tredje gången på 2 månader. Men inte heller denna gång tänkte jag bo i mitt hotellrum, utan skulle tillbringa nätterna på Brompton Road nummer 14. Där bodde Miss Dorothy Hawkins. Det var ett ganska osmidigt arrangemang, det var jag den första att erkänna. Men hellre det än att avslöja för alla på vårt huvudkontor i Göteborg att jag hade en engelsk väninna. Det pratades tillräckligt om oss resande försäljningschefer ändå. Jag gav bagagegrabben ett par 10 pences, plockade över de grejer jag behövde för vistelsen hos Dorothy i en liten väska. Jag började kunna ritualen. Lät resten stå ouppackat och lämnade rummet. Jag räknade med att inte komma tillbaka dit förrän 2 dagar senare, timmarna före avresan till Singapore. Jag hade lämnat in rumsnyckeln och korsade foajén på väg ut när jag hörde mitt namn ropas, högt och glatt. Bernard! För satan, Bernard! Arne Ludvigsson stod vid bardisken och viftade vildsint med armarna mot mig. Jag viftade tveksamt tillbaka. Han var knappast den av världens alla människor jag just då helst ville träffa. Inte så att jag hade något speciellt emot Arne Ludvigsson, tvärtom. Han var en människa som man kunde säga ganska mycket gott om. Jag hade faktiskt haft åtskilliga glada stunder i hans sällskap. Vi hade under årens lopp träffat på varandra lite varstans världen runt. Arne såg min tvekan och förnyade armviftningarna. Jag bjuder, ropade han. Jag gjorde en snabb tidsberäkning. Klockan var snart 3 på eftermiddagen och Dorothy skulle inte komma hem förrän tidigast 8. Jag hade nyckel till lägenheten och hade tänkt vila några timmar. Det hade varit ett antal sena nätter med halvårs genomgång på kontoret sista veckan, innan hon kom. Men å andra sidan avspisade man inte utan vidare en vän som var ensam ute i stora vida världen. Jag måste vara hos en kund 8, sa jag i ett sista försök att komma undan. Det är en evighet dit. Vad vill du ha? En så direkt framställd fråga fordrade ett kort, koncist svar. Bourbon, svarade jag. En bourbon, skickade Arne vidare till bartenden. Medan jag gjorde rättvisa åt min bourbon och Arne svepte en whisky sour förhörde vi oss om hur livet levde. Vi var ganska nöjda med livet båda två. När var det du skulle träffa din kund? Frågade Arne då vi såg botten i våra glas. 8. Då hinner du en omgång på Victoria Sporting Club före. Inte nu, det är för kort stund. På den stunden hinner du vinna 10 000 pund. Nej Arne, inte ikväll. 2 minuter senare satt vi i baksätet på en taxi. Arnes övertalningsförmåga var inget fel på, uppövad som den var under 10 års försäljningsresor över hela klotet. Men jag hade trott att min egen motståndskraft var större. Vad är det för en liten väska du har med dig? Sa Arne och sneglade på min lilla väska med pyjamas och toalettartiklar. Cellulosaprover, svarade jag. Det är en ny kund jag ska besöka. På Victoria Sporting Club hälsades Arne som en gammal god vän. Själv var jag också medlem sedan många år, men en sällsyntare gäst. Jag måste visa mitt kort. Som alltid blev vi också båda snabbt och lätt kroppsvisiterade. Jag vet inte om man sökte efter revolverar eller magneter. Vi lämnade in ytterkläderna och min väska hos den lilla gråhåriga damen i tamburlåsen. Så dags på eftermiddagen var det ganska lite folk i spelsalen. Bara 2 av roulettborden och ett par blackjack var igång. En del av spelarna var sådana som alltid var där, från 3 på eftermiddagen till 3 på natten. Trots att jag inte var på klubben så ofta kände jag igen några av dem. Ett par av de äldre, gråtonade damerna la sin ålderdom och sin förmögenhet vid roulettebordet dag efter dag. Jag växlade till med marker för 30 pund i kassaluckan och fick en liten trave under gallret. En sak hade jag lärt mig av mina besök vid roulettborden, att aldrig växla till med mer än jag var beredd att förlora. Man skulle betrakta insatsen som redan förlorad, så slapp man bli besviken. Någon storspelare var jag inte. Ett ögonblick föresvävade det mig att gå 2 våningar upp istället, till kortspelsalarna. I den stora salen där uppe spelade man kaluki, i den mindre poker, vanlig poker och sjukorts. Jag hade haft ett par verkligt fina pokernätter där uppe, men det var knappast att tänka på nu. Pokern krävde mer tid och koncentration än rouletten. Att spela poker som på ett snabbköp var otänkbart. Allra minst på Victoria Sporting Club. En del av spelarna i pokergängen var stamgäster och professionella spelare. Jag hade hunnit bli god vän med ett par av dem under de långa pokersitsarna. Nej, jag fick nöja mig med rouletten. Hur mycket Arne växlade in i kassan såg jag inte. Det var hans ensak. Jag valde roulettebordet närmast fönstret. Eftermiddagssolen sken in genom gardinerna och spred ett ljust skimmer över flanellen och de svarta och röda siffrorna. Det fanns ett par stolar lediga, men jag satte mig inte genast. Det var en god regel att vänta över några slag. De snabba impulsinsatserna gav sällan utdelning. Trots att jag bara skulle stanna några timmar tog jag också ett protokoll och förde in det nummer som kulan sista gången stannat i. Nummer 14. Samma som husnumret där Dorothy Hawkins bodde på Brompton Road. Var det ett tecken från gudarna? Skulle jag spela nummer 14? Nej, givetvis inte. Vad som helst, men man fick inte vara skrockfull i spel. Inte spela nummer 23 bara för att man råkade vara född den 23 september för 37 år sedan. Inte spela nummer 2 för att man hade två barn hemma i Sverige, i mitt fall boende hos sin mor. Min före detta hustru Agneta hade velat ha det så, och jag hade inte ens försökt protestera. Mitt arbete som internationell resande i cellulosa för AB Skogsprodukter gick sällsynt dåligt ihop